Plötsligt och utan förvarning börjar ditt hjärta slå hårt och du får svårt att andas. Du mår illa, du svettas, känner dig yr och svag. Det känns som om du skulle vara mitt inne i en bubbla där allting känns totalt overkligt. Det här kallas för en panikattack och känslan kan vara så stark att du tror att du ska bli galen eller att du ska svimma eller till och med dö. I slaget efter 12 idag så ska vi tala om psykisk ohälsa och hur vi ska se till att alla de som behöver hjälp faktiskt får det. Och jag heter Maria Nylund. Med mig här för att diskutera och belysa vad det kan vara frågan om när man mår psykiskt dåligt så har vi Sebastian Granskog. Välkommen.
Hej.
Hej, välkommen. Så ska vi ha Joakim von Weissenberg med oss också.
Jo, hej.
Du är där också. Hej och välkommen. Bra. Sitter i en studio i Böle. Vi är alla på skilda håll här nu. Så. Det där, du är psykoterapeut och styrelsemedlem i Finlands svenska psykoterapiförening. Och det där så har vi också Tina Wikström med oss. Välkommen.
Ja, hej. Jag är också här.
Hej, du är psykolog och psykoterapeut vid Studenthälsan i Åbo.
Ja.
Den här beskrivningen som jag valde att inleda med så kommer från den svenska webbplatsen UMO. Det här är en rådgivningssida för unga och här beskrev man hur det kan kännas att få en panikattack. Och orsaken till att vi ska tala om det här idag så är det faktum att det finns allt för få psykoterapeuter i vårt land, framförallt på svenska. Svenska Yles granskande program Spotlight berättar på måndagen att nästan 94% av våra svenskspråkiga psykoterapeuter anser att det är brist på terapeuter, köerna kan vara långa och det är svårt att hitta någon som kan ta emot dig. Du Sebastian Granskog, du var med i det här programmet och du berättade där hur svårt det var för dig att hitta en terapeut. Vill du först berätta lite orsakerna till att du bestämde dig för att söka hjälp?
Ja, det här... Jag hade då liksom... No, jag har haft ångest sedan jag var kanske 17-18 år gammal. Men att det hade alltid varit på sån nivå att jag kunde hantera det ganska bra sen. Det här, jag brukar liksom få panikattacker på grund av olika fysiska symptom. Men att de var på ganska lindrig nivå och jag lyckades alltid lugna ner mig med att det här till exempel fara till en läkare och kolla upp något fysiskt symptom eller något liknande. Sen det här när jag blev äldre skulle det ha varit nu, det minns inte exakt. Åren 2016 kanske, på sommaren, våren, så började jag det här få mera och mera av de här panikattackerna då, till följd av att ett långvarigt förhållande har tagit slut. Och det här, så bestämde jag mig för att vända mig då till Studenthälsan och få den här FPA-stödda terapin. Och då var de på väg på sommarlov så de kunde inte ta mig. Och så var jag i den här Helsinki Missios krisjour hela sommaren tills jag sen fick börja gå de här tre besöken som krävs för att få den här FPA-terapin. Och sen blev det då till att söka terapeut som då tog jättelänge. Och sen när jag hittade terapeut så hittade jag ju inte rätt form av terapi. Och inte på svenska verkligen heller. Så blev det sen att gå den terapi som man det här han hade tillgång till. Och då blev det nu fel form för mig.
Just det. Kan du beskriva hur det gick till när du försökte hitta sedan en privat psykoterapeut åt dig? Hur gjorde du? Var hittade du namn och så här?
Ja, på FPA-sidor det här så finns det liksom en lista på det här terapeuter i Finland som man kan gå till med det här. Om man har det här en FPA-stödet. Så där på den listan var jag och sökte igenom. Och man kan liksom ställa in att söker man någon på svenska. Vilken det här en kommun eller stad söker man i. Och så vidare. Och sen ploppar där upp en lista med namn. Och så skickar man eller ringer till personerna som är där. Och då den här första omgången så ringde jag och skickade massor med mejl, fick inget svar, förutom sen en person som då var psykodynamisk terapeut. Och det var då fel det här terapi för mig, men det var på svenska och det var i Helsingfors, så jag tog chansen då för att vid det laget hade jag redan varit några månader utan att hitta en terapeut.
Ja, du kontaktar ju massor med namn, psykoterapeuter. Mm.
Jo, den där första omgången så minns jag inte helt hur många jag kontaktade förrän jag fick, men några månader tog det. Sen ett år senare när jag slutade med den där psykodynamiska terapin så var jag tillbaka på ruta ett och sökte då igen en terapeut. Och då tog det igen jättelänge och ringde tiotals samtal. Och sen i något skede blev jag så desperat att jag bara markerade alla namn på den där FPAs e-postlista, vilket då är över 100, och skicka mail och fick massor med svar att nej, tyvärr fullbokat, har inte tid att ta mera patienter, tyvärr, men att har du kontaktat den här personen, som det oftast var en person som jag redan hade talat med, som inte heller hade.
Mm. Hur kändes det när du började märka att det inte var så där bara att beställa tid, att först har man då samlat mod att liksom kontakta någon och sen märker man att man får inga svar eller bara att tyvärr.
Nu är det ju lite sådär frustrerande. Jag skulle det var redan liksom i hela processen med att första gången gå till studenthälsan och söka hjälp, så var det redan problem just med det att de får på sommarlov, så det kändes som man konstant stötte på motgångar och var flera gånger sådär att vad är det för poäng med allt det här att man får ändå inte någon hjälp. Just.
Ja. Ja, när man behöver gå på psykoterapi så går det alltså i praktiken till så att man ska få en remiss av en psykiater. Man ska besöka en psykiater 3 gånger om jag förstått saken rätt under...
Ja.
Det är 2 gånger man behöver bara besöka en psykiater, okay. Enligt Kela.
Just det. Och det där, och sen efter det när man har fått en remiss där så kan man ansöka om FPA-stöd för att kunna sen då försöka hitta en privat psykoterapeut. Kan du, Joakim von Weissenberg, du är alltså psykolog och styrelsemedlem i Finlandssvenska psykoterapiförening. Kan du... Det där, beskriva här skillnaden mellan att så att säga gå till psykologen och att gå på regelrätt psykoterapi. Vad är skillnaden?
No, psykoterapi är ju en vidare utbildning. Att personen i fråga då är antingen en psykolog eller läkare eller annan grundutbildning, så har gått en fortbildning. Och det är då Valvira som övervakar de här människorna sen, så att de är på sätt under lupp, så att säga, så det finns en viss sån här garanti i det.
Ja, men när man går och träffar en psykolog eller sen att man inleder en terapi, så vad är den här stora skillnaden, skulle du säga?
No, psykoterapi är ju, det är så här liksom, där finns tankar att vad är målsättningen, hur ofta man går, och så gör man någon slags kartläggning av problematiken och så här, att det finns en teori bakom det här gående. Allt vad terapeuten gör så är i princip liksom uttänkt. Så att det finns ett liksom system som man på det sättet liksom följer.
Mm.
Att en psykolog har förstås nog den här utbildningen, men den har inte den här fortbildningen. Den har inte det här psykoterapeut är ett begrepp som är liksom på det sättet under lag.
Mm. Men är det stor skillnad liksom på vilken typ av hjälp man kan få om man då jämför en terapi eller just att man har möjlighet att gå och träffa en psykolog?
No, jag är ju själv också psykolog till grundutbildning, ja. så det beror förstås på, en psykolog har ju förstås vissa goda grundförutsättningar att föra terapeutiska samtal, men psykoterapi och terapi är lite olika saker ändå.
Just det. No, det där, i Spotlights granskning så berättar man att antalet personer som går på FPA-stöd rehabiliterande psykoterapi, den här mängden har vuxit från 12 000 personer år 2011 till 50 000 år 2019. Alltså en jätteökning. Men du, Joakim von Weissenberg, du hade en klar åsikt om varför vi ser en sån här brant ökning. Och det har att göra med FPAs regelverk.
Det har att göra med FPAs regelverk. Det blir liksom, det befriades och man har en väldigt stor möjlighet att få det här stödet. Så det har gjort att antal ansökningar har ökat markant, som är en bra sak. Nu är vi i ett läge där tyvärr liksom utbildningen och antalet psykoterapeuter är för liten jämfört med efterfrågan. Att nu skulle det kräva både startande av, om man tänker på det svenska språket, så både sen kortare utbildningar, vi har psykodynamisk korttidsterapi, vi har kognitiva terapier, men också det här längre utbildningar som vi också håller på i vår förening att planera en sån här utbildning då.
Just det.
Så att nu skulle, och sen staten borde aktivera sig i att stöda de här studierna, för de är ganska dyra. Och så finns det andra, det här terapigarantier som förslaget som håller på att dryftas, så det är också en väldigt, väldigt bra sak. Men att mycket finns att göra, och så borde man få snabb, som Sebastian här beskrev, så han fick hjälpen alldeles för långsamt. Det här förslaget, den här terapigarantin, är ju det att en allmänläkare på hälsostation skulle kunna remittera det till att man skulle få en betalningsförbindelse. Och nu under coronatiden så är det speciellt viktigt att det här skulle kunna även startas nu.
Jag tänkte berätta här, jag förstår att det var så att tidigare så fanns de här FPAs pengarna för psykoterapi, de kunde ta slut i mitten av året. Alltså det var en klumpsumma som inte sen fick överskridas, och det ledde till att många blev utan det här stödet och det blev omöjligt att gå i terapi. Så det här är ju ändå någonting som har blivit mycket bättre, men som du sa så nu är problemet det att det finns inte terapeuter att tillgå. Tina Wikström, du jobbar vid studenthälsan i Åbo och er uppgift är att sköta om de här studerandena som finns i staden. De är jättemånga, 40 000 om jag inte minns fel, och ni har också jättelånga köer. Hur ser det ut just nu? Hur länge blir man tvungen att vänta om man mår psykiskt dåligt?
Det går ju lite olika steg då när man söker hjälp hos oss. Att först måste man då ringa och sen ringer de därifrån tillbaka. Och det här, sen får man nog prata med en hälsovårdare. Nu är jag inte säker på exakt hur länge, men det borde inte vara så hemskt länge som man väntar på det. Att det är det här första som erbjuds. Och det där sen, om man då inte får tillräckligt hjälp av det, så kan man få oftast via läkare till psykolog. Och det här psykologtiden, och så tittar jag nu på morgonen, att det är så här i slutet av januari, början av februari som de tiderna går till. Men att som sagt, man kan få nog samtalsstödshjälp före det.
Ja, hur går det till? Hur kommer man dit? Förbi kön så att säga?
Ja, inte förbi kön, men att man kan tala som en hälsovårdare som man har fått till tidigare. Eller också en psykiatrisk sjukskötare, de har vi också nu för tiden.
Men ungefär 2,5 månaders kö nu då för att få träffa en psykolog, förstår jag rätt? Ungefär.
Ja, för att få träffa psykolog, ja. Men att få träffa någon att tala med så är det kortare.
Just det.
Men att det är inte en psykolog.
Ja. Finlands studerandekårsförbund, den här SAMOK, skriver igår i ett pressmeddelande att efterfrågan på psykvård inom studenthälsan stiger hela tiden. Cirka 12% av alla studerande söker hjälp varje år. Och under, tänker man på hela studietiden, så har cirka hälften av studenterna sökt hjälp på grund av psykiska problem. Och nytt för studenthälsan nu är att ni också från årsskiftet ska ta emot studerande från yrkeshögskolorna dessutom. Då får ni jättemycket flera patienter att köta om. Hur ska ni klara av det här?
Det kommer förstås mera personal, och sen just de här psykiatriska sjukskötarna, så de kommer att öka då liksom 4 eller 5 dubbelt. Så att det har man då räknat med att ska underlätta. Sen ökar det också med psykologer och psykiatrar, men att inte i lika stor utsträckning, att de kommer inte att fördubblas. Så att det återstår att se hur det sen ser ut efter årsskiftet.
Kanske svårare att komma till psykologen, men lättare att träffa en sjukskötare då.
Ja, antagligen.
Hur låter det här, Sebastian Granskog, i dina öron? Alltså 2,5 månaders kö före man ens får, eller före man får träffa en psykolog, och så kanske man blir hänvisad då till en sjukskötare istället. Hur låter det här i dina öron?
No, 2,5 månad låter som det här en mindre tid än vad jag har tidigare hört om. Att jag hade till exempel helt nyligen en studiekompis som just behövde någon att tala med. Och det här vände sig då till studenthälsan, och då fanns det först om någon. Det här var alltså i huvudstadsregionen, så det är inte säkert samma som i Åbo. Men där så fick hen höra att det är 3,5 månad tid tills man kan få en tid att tala med, och då var det inte frågan om en psykolog, tror jag ens, utan bara någon.
Nu, hur är det här att bli hänvisad till någon? Vad tänker du, Sebastian, om det? Att du får tala med någon? Låter det bra tillräckligt?
Nå, inte vet jag. Det låter bättre än det som jag åtminstone stötte på då när jag sökte hjälp, så var ju att de sa att du måste vänta till efter sommaren, att vi kan bara hjälpa om du känner dig där en självdestruktiv eller att det finns någon risk att du skadar dig själv. Men att, no. Ja, jag vet inte.
Det ändå kan kännas säkert som en lång tid. Tina Wikström, hur är det sen meningen att man ska uthärda de här månaderna som man ska vänta på att få komma och tala med en psykolog?
Ja, no, det är fortfarande just påpeka det här att de här hälsovårdarna som man talar med, så de har ju de flesta av dem är erfarna och de som har gått hos hälsovårdare och sen kommer till mig så ofta var hemskt nöjd med de här samtalen, att på det sättet så är det inte så att man måste vänta och inte ha någonting, utan man kan faktiskt få stöd tidigare. Och det här sen förstås att lite som Sebastian sa, att om man då har, om det är riktigt akut, så finns det en akut jouren vart man kan söka sig.
Vad går den ut på? Akutjouren, vad kan man få för hjälp där?
Ja, akutjouren är då om man just är till exempel akut självmordsbenägen, så kan man då till exempel ta sin på sjukhus, eller så finns det också akut poliklinik i Åbo vart man också kan hänvisas om det är liksom riktigt akut. Men att för de flesta så är det förstås inte kanske så akut, utan det är då att vänta en tid på att få tala med hälsovårdare. Mm. Och förstås trist att det är så, att helst skulle det ju vara så. Det skulle ju alla vilja också på studenthälsan, att man inte skulle behöva vänta alls, utan att det skulle gå att erbjuda genast tid. Mm.
Jag hade en kompis som på våren skulle vända sig till studenthälsan för att hon mådde så pass dåligt. Och det här, alltså, fick hon slippa att tala med en det här sjuksköterska, tror jag, psykiatrisk sjuksköterska, och tala en stund om sina problem. Men det här, han upplevde att det här, den här sjuksköterskan var jättenedlåtande och inte tog henne på allvar. Och sen det här, han skulle ha fått en till tid några månader senare, men den enda det här, personen som hon kunde slippa att tala med i hela huvudstadsregionen om just sina psykiska problem var den här samma personen som hon kände att inte tog henne på allvar. Så sen blev det till att hon inte någonsin får och söka hjälp, då det var den enda personen som var tillgänglig på hela studenthälsan flera månader framåt.
Nu talar vi om den här väntetiden som krävs före man får en sån här första, eller inte en första kontakt, men en första kontakt med en psykolog i alla fall. Sen dessutom så berättar ju då Sebastian här hur länge det hade tagit att hitta sedan en psykoterapeut för att inleda då terapeutiska samtal. Joakim von Weissenberg, hur tänker du kring det här att man tvingas uthärda ensam? Hur svår tid kan det här vara?
Det kan vara en väldigt svår tid, och här säkert går det att förbättra mycket. Jag tänker alltså vissa terapeuter, så de har möjlighet att träffa mindre, alltså lite mer, alltså typ varannan vecka eller en gång i månaden före den här egentliga vården börjar, ifall personens situation är mera svår. Så här kan man nog vara flexibel, men att mycket finns att utveckla på det här området.
Ja, det där berättar man från Folkhälsan också, som också erbjuder psykologhjälp med låg tröskel åt unga människor mellan 13 och 25. Att om det dröjer väldigt länge, alltså där har man också möjlighet att träffa en psykolog 10-20 gånger, och efter det blir man då hänvisad också till privata sidans psykoterapeuter, och som vi vet så tar det länge. Här berättar man att det har kunnat ta ett helt år innan en ungdom har hittat en psykoterapeut, men då har man ändå kunnat hålla, just som du sa Joakim, kontakt med den här unga, att till exempel en gång i månaden.
Precis.
Man liksom håller handen medan man väntar. Hur är det med er på studenthälsan, Tina Wikström, kan ni erbjuda något liknande?
Ja, nu kan jag inte tala för alla att hur alla jobbar, men jag brukar åtminstone röra så att sen när i princip finns det för det mesta då kan man bara komma 1-5 gånger hos oss. Sen finns det lite korttidsterapier, men att hemskt lite som man har möjlighet till det, men att om man har gått de här 5 gångerna så visst finns det möjlighet också att vara flexibel där och någon gång ge en gång till. Och sen här brukar hålla också telefonkontakt efter det, just för att ingen ska bli ensam och liksom få den där känslan att man är ensam med att söka den här terapeuten, som faktiskt kan vara jättetungt att göra. Och att då ringa upp så att de vet att det är någon som lite följer med hur det går och liksom bryr sig om att se till att den människan faktiskt kommer någonstans vidare.
Mm. Vad är din erfarenhet, Tina Wikström, och hur svårt det är att hitta en psykoterapeut på svenska för dina klienter?
Ja, det är nog svårt. Det har varit länge svårt. Det är också på finska svårt. Det är inte bara på svenska. Men att också förstås på svenska, och kanske det är värre ännu på svenska. Det har blivit värre nu, och speciellt känns det att nu på hösten så har det varit riktigt, riktigt jobbigt. Så att det är nog många som faktiskt, det kan ta över ett år. Sen kan någon ha tur och råka skriva till någon som råkar ha en ledig plats och snabbt få en plats. Men att för det mesta så tar det länge, och man måste skicka just till jättemånga. Och det är förstås inte roligt när man mår dåligt att få det här i svaret. Tyvärr har inte tid.
Mm.
Att så borde det ju inte vara.
Men ni kan erbjuda 5 gångers träff med en psykolog. Folkhälsan kan erbjuda 10-20 gångers träff med en psykolog. Och Åbo stad har till exempel också liknande system, så att man kan träffas några gånger, och efter det så blir man då hänvisad då till privata sidan och att leta just upp den här privata psykoterapeuten. Så både studenthälsan och folkhälsan och till exempel Åbo stad och vårdsystemet går ut på att man gör så här, och sen ska de privata psykoterapeuterna ta över. Men i mina öron så låter det här nästan lite som, jag vet inte, är det här lite ansvarsflykt? Alltså hur kan man bygga upp ett system som man hänvisar till psykoterapeuter som ändå inte finns? Vad tänker du, Tina Wikström, om det här?
Ja, det är ju problematiskt just att de inte finns. Att det är ju förstås inte fråga att man har byggt upp det systemet liksom för att man har tänkt att det i sig skulle vara det bästa möjliga systemet, utan det handlar helt enkelt om resursbrist. Att skulle man kunna träffa människor flera gånger, så skulle säkert alla de här olika ställena gärna göra det.
Mera pengar skulle ni behöva.
Ja.
Förstås. No, det stora problemet som man också lyfter fram i Spotlight är ju då det här att det finns för få psykoterapeuter och det finns för få utbildningar. Eller det utbildas allt för sällan, speciellt på svenska. Och en sån här utbildning är då tänkt att börja 2022, men det är ännu lite osäkert har jag förstått. Och det är jättedyra och ska bekostas av de som studerar själva. Det kan kosta mellan 30 000 och till och med 60 000 har det sagt. Och därför har det också hänt att det blir för få sökanden och hela kursen annulleras. Varför blir det så här jättedyrt, Joakim von Weissenberg?
Ja, kostnaden består av liksom flera olika delar. Att det delvis med seminarierna. Seminariekostnaden, så har vi kostnad för egen terapi.
Och det är en ganska stor bit säkert.
Och det kan vara den största biten. Och så har vi ännu handledningskostnader. Alltså när sen terapeutkandidaten går med sitt fall till en handledare, så det kommer kostnader av de här också. Men för de som funderar på det, skulle jag ändå våga uppmuntra dem att tänka långsikt. Att det FPA-stödet som de sen när de blir färdiga får av en patient, men den är ganska stor. Så om man sen tänker liksom på lång sikt så får man ofta ett ganska meningsfullt arbete som man kan antingen arbeta på sidan av sin tjänst eller sen som helt privat. Och som vi nu hör här, så är efterfrågan väldigt stor, så plötsligt är det, kan man säga, en trygg investering. Så om man tänker långsikt så kanske de här summorna inte är så skrämmande. Men samtidigt så kan man ju säga här att det är lite underligt förstås att övriga specialister inom hälsovården, så de får ofta sin utbildning av staten betalad. Varför är det inte så med detta, så kan man ju fråga sig.
Det här har ju staten lovat se över nu då. Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en utredning om hur psykoterapiutbildningen skulle kunna reformeras, och också den här finansieringen ska ses över, åtminstone att den skulle kunna subventioneras då en del. Jag skulle nu vilja fråga dig, Joakim von Weissenberg, det som förvånar mig här lite var att jag har levt i tron att alla psykoterapeuter är psykologer. Men så är det ju då inte alls, utan det krävs att man har jobbat med socialt arbete som för att man ska få utbilda sig till psykoterapeut. Och jag undrar att gör inte här psykoterapin väldigt olika? Alltså att vissa går hos terapeuter som har många års psykologstudier i bagage och andra terapeuter har jobbat med helt andra saker. Till exempel en präst kan också bli psykoterapeut. Vad säger du om
riktigt,
det?
Och en riktigt bra psykoterapeut dessutom. Att det där, jag säger det att forskningen visar nog ganska entydigt det att det viktigaste faktorn är nog den här kontakten mellan terapeut och patient. Så att, och det är en sån empatisk förståelseförmåga som finns hos människor oberoende av utbildning. Att det är nog den viktigaste faktorn. Och sen vågar jag säga att här i Finland har vi, eller kan jag bara tala om vår egen utbildning, så den är nog av hög kvalitet, så det där, så jag skulle inte vara så orolig över den här grundutbildningen.
Mm. Just det. Nu ska det här alltså då utredas, eventuellt kommer vi till en situation där den här fortbildningen eller terapeututbildningen kanske blir billigare, kanske ordnas oftare, men i väntan på den här utredningen så står det ju helt klart att det kommer att dröja många år innan det kommer att finnas fler psykoterapeuter på svenska i Finland. Så jag undrar, vad tycker ni att vi som samhälle, eller vad kunde vi och borde vi göra för att liksom uthärda tills dess med de här långa väntetiderna och köerna? Har ni goda idéer på det? Vad säger Tina Wikström till exempel?
No, jag tänker att en annan sak som nu fattas är just det här att det finns de här kortvarigare kontakterna och så finns det de här långa terapierna och båda behövs förstås, men att det också kunde finnas mera just sådana här korttidsterapier. Till exempel redan liksom 10-20 som de kanske erbjuder också på vissa ställen, men att sådana här kortare kontakter men att som ändå skulle kunna gå lite djupare och som skulle kunna vara tillräckligt för en del. Eller sen åtminstone vara tillräckligt under tiden man då väntar på att börja i en längre terapi.
Mm. Vad tycker du Sebastian Granskog att man kunde göra? Vilka typer stödformer skulle behövas under den här långa väntetiden?
No, jag vet inte, jag är inte någon det här en psykolog eller expert på det sättet. Men som privatperson så tycker jag kanske att man borde bara sträva efter att kunna tala öppnare om de här sakerna, om psykisk ohälsa, om att man mår dåligt, så att den ribban för att bara vara öppen om sådana saker blir lägre och det där tabuet minskar. Att jag känner åtminstone att ett av de största problemen med sån här psykisk ohälsa är att människor vågar bara inte tala om det öppet och lider om det i tystnad, medan de väntar på att få vård, om de har ens vågat söka vård. Så man borde uppmuntra alla det här att våga tala mer om det. Att det är ingenting att kämmas för.
Mm. Ja, du berättade att du har haft ett ganska öppet förhållande just till dina kompisar till exempel, eller berätta öppet. Hur har dina kompisar liksom tagit emot det här, eller?
Aldrig det här på ett dåligt sätt. Jag har fått massor med stöd och massor med bra diskussioner. I sådana perioder där jag inte har haft någon terapeut så har det här kompisarna just varit mycket viktigare. Och också när jag har gått i fel form av terapi så har kompisarna varit det som har hållit mig liksom stabil. Eller så stabil som man nu kan vara.
Du har berättat att du har nu äntligen då hittat rätt terapiform och att det har hjälpt dig massor. Jag skulle vilja höra, att kan du berätta på vilket sätt ditt liv liksom har förändrats när du fick rätt hjälp? På vilket sätt har det påverkat din vardag?
Ja, det här, när jag mådde som värst då, just när jag gick 2 år i fel det här terapiformer, så jag hade dagliga panikattacker, jag hade svårt att vara på jobb, jag hade svårt att vara det här med kompisar eller på sociala evenemang, och hade hela tiden en rädsla för att få panikattacker. Och det gjorde precis allting mycket svårare att vara utanför hemme i princip, svårare att dejta, svårare att träffa kompisar, svårare att studera, svårare att jobba. Och ja, nu glömde jag redan frågan.
Ja, att vad betyder det för din livskvalitet liksom att du nu har fått hjälp?
No, största skillnaden är ju att man det här, man har inte sömnbrist mera, man äter ordentligt, man slipper att få de här sociala kontakterna nu kanske lite mindre på grund av corona. Man har inga problem att jobba, man har inga problem att studera. Såklart man måste det här kämpa ibland, men att den här terapin har liksom ändrat så att man liksom ingenting känns mer hopplöst, att man känner sig till och med lycklig, vilket då är en ganska stor ändring.
Just det. Vad tänker ni andra, eller vad ska Joakim från Weissenberg i dig hoppa över här när ni funderar på vad man ännu kan göra för att, alltså jag menar att situationen är vad den är just nu och det kommer kanske inte några riktigt snabba förändringar här. Vad kunde man göra annorlunda här för att underlätta livet för de som blir tvungna att vänta länge på att få gå i terapi?
Jag tycker personligen att det här förslaget om att en allmänläkare ska kunna skriva ut en betalningsförbindelse till något passligt antal samtalsgångar, så det tycker jag är en väldigt bra idé. Och som Sebastian sa här, så det här samhällsklimatet är också en viktig faktor här, att inte känna sig stigmatiserad. Men eventuellt någon arbetsgrupp skulle kunna tillsättas för att på allvar fundera på den här saken ur många olika synvinklar.
Vad säger ni som jobbar dagligen med de här frågorna? Tycker ni att den här frågan om stigma har förändrats? Ja, Tina?
Ja, det där, jag tycker nog att det är förstås hemskt olika hur det här stigma är och olika grupper, att hur folk upplever hur mycket stigma det är. Men att ganska mycket tycker nog man studerande idag, så tycker jag det är ganska vanligt att man just kan hemskt öppet prata med varandra om sina problem, vilket är jättebra.
Men kan det inte bli lite så här om man ofta uppmuntrar just människor att söka hjälp, och det är ingenting dramatiskt och ingenting farligt med det och ingenting att skämmas över, det har vi sagt här flera gånger redan, men sen är verkligheten vad den är, att det kanske inte finns så mycket hjälp att få. Vad tänker ni om det?
Det här är ett väldigt tråkigt problem som vi nu har för handen, att det där det är väldigt svårt, och vi skulle hoppas, själv representerar den här psykodynamiska inriktningen, vi skulle hoppas att vi skulle också få av den här kognitiva utbildningen att där hoppas vi att de krafterna skulle aktivera sig.
Ja, berätta, vi har ännu några minuter kvar, så berätta Joakim von Weissenberg, vad är skillnaden nu mellan dynamisk psykoterapi och sån här kognitiv beteendeterapi som det har varit tal om också just i det här Spotlight-programmet och som Sebastian Granskog också har erfarenheter av, att det ena passar och det andra passar inte. Så vad är den stora skillnaden?
Den stora skillnaden är att i den här kognitiva terapin så där utgår man mera från tankarna och det där och beteende, medan man i den här psykodynamiska så utgår mera från upplevelser. Och den här kognitiva är mera strukturerad, och där kan man också använda sig av hemuppgifter och sådant, medan man i den här dynamiska försöker förstå hela människan. Den kan kräva en viss insikt i ens känslor och reflektionsförmåga. Där kan man, som i alla terapier, så kan man under vissa tider börja må lite sämre, men att sen långsiktigt så är målet förstås att man ska börja må bättre. Och de här kognitiva terapier kan vara lite färre frekvens och kortare, att de här dynamiska är ofta lite längre och man går lite oftare.
Just det. Ja, Sebastian Granskog, du har berättat att du har erfarenhet av båda de här, och den ena, den här dynamiska, passar inte dig överhuvudtaget, medan den kognitiva beteendeterapin var just rätt. Vad är det som är rätt där för dig?
Ja, alltså jag måste nu säga det här, att en av mina bästa kompisar är psykologstuderande, och han hade sett på det här programmet i Spotlight och skrattade det här något, att han tyckte att jag hade det här hacka ner på psykodynamiska terapin, och det gör jag ju, det menar jag ju inte att göra då, men den passar inte personligen för mig, att jag har alltid varit jättebra på att analysera mig själv och liksom och veta varifrån mina problem kommer och kunna liksom bara ha
jättebra självinsikt själv, att jag har i flera år redan vetat varifrån min ångest kommer. Och sen när jag hamnade på psykodynamiska terapin mitt första år i den här FPA-terapin, så kändes det som om vi inte kom fram till något nytt, att jag satt och talade med en främmande person om samma saker som jag redan hade kommit fram till flera år sedan. Att det var som att tala med en vän, bara att det var en främmande person. Medan sen med kognitiva beteendeterapin som jag går nu, som funkar jättebra, så har jag, just som Joakim sa, det här uppgifter och det här uppdrag att göra och det här verktyg som jag, om ångesten slår till, så vet jag hur jag ska göra för att få den att minska eller gå bort.
Just det.
Ja.
Det var ett nötskal. Nu får jag tacka er så jättemycket, er som var med här. Min uppfattning är ändå, trots att vi har pratat här i ganska dystra tongångar, så ändå den att en akut tid finns att få, och det där, man behöver inte vänta jättelänge för att få en första kontakt. Sen då möjligheter till längre terapi är en annan femma. Så låg tröskel bara att söka hjälp om ni behöver det. Tusen tack till er som var med, Tina Wikström som är psykolog och psykoterapeut vid Studenthälsan i Åbo, Sebastian Granskog och Joakim von Weissenberg från Finlands svenska psykoterapiföreningen. Jag heter Maria Nylund.
Tack, tack.
Tack.